eller någon annanstans i efterhand. Jag ber om din heliga andes hjälp att låta varje tanke som kanske är på utflykt i mig och i oss allihop, Herre. Du alena vet vad vi är fyllda av, och därför ber jag nu om din andes hjälp att vi kan lyssna på lärjungars sätt. Att vi kan lyssna som de första apostlarna och lärjungarna gjorde. Jesus Kristus, jag tackar dig att du har vunnit en evig seger. Och den här predikan, den är till för att lyfta fram det viktigaste, det mest centrala, det som är hoppet för hela mänskligheten. Och jag tackar dig Gud, gode Gud, att vi får lyfta fram detta då som en uppmuntran. Att det är inte någon världslig regent som kommer att ha makten och missbruka den på något sätt. Utan det är du som har sista ordet Gud. Och nu ber jag dig att våra tankar får fokusera. Inte bara lite kikare, men fokus på dig när du hänger på Golgata kors. Vi får fokusera in ditt ansikte när du är krönt med törnekronan. Hur ditt blod rinner ner, Herre, över din kropp. Din rygg är sargad och sönderslagen. Dina händer och fötter är genombordade, Herre. Jag tackar dig Gud för att denna dårskap, det är världens räddning. Det är världens räddning. Amen, i Jesu namn. Texten, Johannes evangelium, 19 kapitlet och ifrån vers 17. Det tog Jesus med sig, och han bar själv sitt kors på väg ut till en plats som kallas huvudskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod Jesus ifrån Nasaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och på grekiska. Då sa de judarnas överstepräster till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Amen. Vad ser du som lyssnar till det här, när du ser korset? Och jag önskar att vi hade kunnat haft en videokamera och kunna visa, som är ungefär 2000 år gammal, med 4H-upplösning och allt vad det är, 4K och allt vad det är, och kunna visa det på vägen här och sett det dramat och fokusera in på Kristus när han hänger där. Men också att vi ska få en liten split vision och se också på människor som var runt omkring korset. Romerska vakter, Jesu närmaste, men också ännu vidare och se på människor idag, som här i Sörmland, Jönåker och Nyköping, över hela vårt land och hela vår värld, och se hur man reagerar på korsets budskap. Vad såg människorna som såg korset? Ja, man såg faktiskt på det på lite olika sätt. Och det är samma idag. Och ifrån första Korinthierbrevet 1:18, om vi går dit, så läser vi när Paulus tar upp detta. Så säger han så här: ty Kristus, säger han i vers 17, har inte sänt mig för att döpa. Det är ju en del utav att man har kommit till tro, men tron kommer före. Utan han har sänt mig för att predika evangelium, och det är inte med vishet och vältalighet, på att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Budskapet idag är att inte hålla en snygg predikan med vältalighet, även om det i vissa lägen är eftersträvansvärt, utan det är att enbart lyfta fram så vi ser han som hängde på korset. Därför heter det vers 18: till detta budskap, som är själva kärnan, om korset är en dårskap för den som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Där har vi hur man kan se olika på korset. Och därför är det så viktigt att vi som kristna lyfter fram korset. Så Guds metod idag, det är att få ut budskapet om korset. För där finns själva fröet, där finns förvandlingskraften. Och det är vår mission. Och det kan vi göra, vi har ju talat om evangelisation här. Det kan vi göra på vårat sätt. Både ni ungdomar på ett sätt och vi andra på vårat sätt. Men att budskapet går ut. Vi behöver inte ha några nya grejer. Men däremot kan vi använda väldigt många metoder, självklart. Men det måste mynna ut i ett budskap. Detta är det centrala. Och få stå här idag och få tala om det här som apostlarna har talat om, det är mig en stor ynnest och förmån. För det har samma kraft i sig. Antingen är det en dårskap, Kristus på korset, om det är så mycket blod och nej, Guds son, nej. Eller också är det: wow, det var för mig, det var mina synder, det var det som behövdes, att jag inte behöver vara nedtyngd av alla misstag jag har gjort i mitt liv, utan här vid korsets fot får jag lägga ner allt som jag har misslyckats med och få en fullständig ny chans att gå vidare. Om det inte håller då, då får vi börja om igen. Och det är en annan predikan. Skulle jag gärna hålla för dig. Vi går till Matteus 27. Så ser vi människor reagerade ytterligare. Vi ska ha en liten kväll där, eller en liten sekvens där. 27:39. Då står det: det som gick förbi honom smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son, och spring ner från korset. Också översteprästerna och skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung, han måste stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son. Man såg tydligen inte alls som Jesus var. Och det är inte nutidsmänniskan alla förunnat att göra det. Vi har en hemlighet här som har fått tag i detta. Och ordet hemlighet i grekiskan, jag återkommer till det sen, det är ordet mysterium. Att det är ett mysterium, att man kan få det uppenbarat för sig. För innan man har sett, innan man har studerat in fokus på kikaren billigt talat, eller ställt in videobilden av det hade haft det, och bilden är suddig, så har man som en slöja för sina inre ögon, så man ser inte vad det är. Det är vad Bibeln säger innan man kommer till Kristus. Men det finns alltså en möjlighet att få, när jag har inte ögonen så får jag en ögonsalva, och Bibeln talar, Jesus säger: du får ögonsalva om så att du kan se det du inte har sett. Och hör du illa när det gäller det här med bibelorden, så kan du få ny hörsel också. Du kan få höra på lärjungas sätt. Du kan få höra det du inte har hört. och till och med att det kan gå ner i händerna och fötterna, så du får börja göra de saker som du aldrig kunde tänka att du kunde ha gjort innan. Och ofta är det då till för att lyfta och hjälpa andra människor. Ja, Johannes, en av Jesu lärjungar, säger i Johannes 1, väldigt välkänt och väldigt fint, när han får se Jesus, han kommer och går där i folkmassorna. Och så säger han, när Jesus kommer där: se Guds lam som tar bort världens synd. Och jag skulle vilja, om jag fick nu all uppmärksamhet i svensk media, papers, förlåt, tidningar och tv, och kunna ha det över hela Sverige: se Guds lam som tar bort världens synd. Vi har många nu som på media bekänner sina synder. Jag ska inte gå in på det nu. Det är kvinnor som har varit utsatta på olika sätt, och man har trätt upp. Och vi tar om Facebook här, och det går runt. Och nu också männen börjat säga då att ja, jag gjorde likadant, förlåt mig. Och det går snabbt, det sprids över hela jorden. Så att det här med synd och syndernas förlåtelse, det är, min vän, det är själva kärnan, att det problemet har himlens Gud löst på Golgata. Och det är nyckeln till att få kontakt med Gud, så att han kan flytta in på insidan. Och han får plats att han börjar tala i dina tankar. Du tänker Kristi tankar, och så får du idéer och tankar, och Guds ord blir levande. Och så känner du plötsligt att du har en ny inspiration till att vara och göra. Och det har du nytta av både i skolan och på arbetsplatsen och hemma bland dina grannar, när du går och spelar golf, eller när du är sjuk eller på annat sätt. Det är perfekt för människor som mår bra och går och tänka på korset. Spela mycket bättre golf, bli mycket bättre förlorare, jag lovar dig. Det är roligt när det går bra för andra också, eller hur? Det är kristna kärleksbudskapet: du ska älska din nästa som dig själv. Men först, du ska älska Herren i Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av allt ditt förstånd, av all din kraft. Det är vackert. Tänk om alla gjorde det. Då hade vi inte behövt vara oro för varken krig eller någonting andra, hot eller fake news eller vad det kan vara. Åter till Bibeln. Har ni bara Jesus, ni som, om man är ute och talar med människor, eller vi har sångstunder, eller vi möter dem: har ni bara Jesus? Jesus, Jesus, Jesus. Ja, visst har vi mött det. Har ni bara Jesus? Ja, faktiskt, det hade apostlarna med. Apostlarna 4:12, vi går dit. Och då hade man kommit så långt med sin vandring med Jesus, och man levde så nära honom, och där finns ju inga gränser, utan då har man fått uppleva hur en människa som varit väldigt sjuk, han varit lam, han hade blivit frisk genom att lärjungarna hade bett böner för honom. Och det var ett mysterium, det var ett mirakel. Men idag talar vi inte om det, utan vi går till 4:12. Då blir man anklagade, och det var ju samma utav präster och skrifter som förföljde Jesus. Och då för man fram de här apostlarna, och man gör narr av dem också. Och det här är bra att veta för dig som då i din skola eller din arbetsplats är utsatt för att du blir retad för att du är kristen och tror på Jesus. Då ska jag säga så här: det paketet får du köpa, och det ska vi stötta och stödja dig med. För förr eller senare gör vi det. Men jämför vi med den förföljda underjordiska kyrkan, vi hörde om Laos här som vi har bett för idag, så har vi det väldigt bra i Sverige. Men det betyder ju inte att du inte har problem på din kanske arbetsplats eller skola eller hem eller vad det är, familj, som vi hörde här med Börje då. Och vi ska be, jag tar med mig det här med Börje hem, det grep mig. Varit med om ett mirakel, en vän till mig, i det som jag inte nämner offentligt nu, hur det löste sig på ett väldigt fint sätt. Jag hade väldigt gärna velat prata med Börjans fru. Och det, jag vet, det är ingen patentlösning, men jag känner för det. Men korset, det är som är lösningen. Det finns inga färdiga svar bort det. Men vi hjälps åt i lidandet, vi hjälps åt i framgången. Och vi behöver ha Jesu kors kraft varje dag. Då följer de fram apostlarna och de började förhöra den. Och så säger de, genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande, det är alltså Guds resurs som fyllde honom, och svarade, ni folkets rådsherre och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla veta, och hela Israels folk, att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggningsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Det var alltså Israel som kastade bort honom, men det kom en upprättelsetid för dem. Det kan du läsa om i Romarbrevet 11. Och det betyder inte att vi kristna ska bli judar, utan det betyder att judar och hedningar, vi har samma frälsare. Och när de står så här vid klagomuren och säger till Gud, sänd oss Messias, han ska rädda vårt land. De har sett i Zakaria 14, de har även sett Zakaria 12, där striden i den ändens tid kommer handla om fighten mot Jerusalem. Det kommer tydligen vara problem i Jerusalem som världen inte kommer överens om. Och då kommer Gud att gå in och handla. Och då kommer en underbar period efter det, där Jesus ska faktiskt rädda den här planeten och upprätta sitt tusenåriga frisriket. Men det är också en himmelsfärd innan, och det får vi ta en annan gång. Vi ska alltid få vara hos Jesus. Och det viktiga är att vi får vara hos Jesus. Och där han är, där ska vi vara. Så vi behöver inte kunna alla de här händelserna och fastna i det och ha tider och stunder. Ska du i denna tid, Jesus, upprätta riket åt Israel igen, frågar ju lärjungarna nyfiket. Ja, det tillkommer inte er, säger Jesus, att veta tid eller stunden som fadern i sin makt har fastställt. Och så lyfter han fram organisationen. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att veta allt om ändelse, nej, att bli mina vittnen. Så vi ska vara vittnen, du har din berättelse och jag har min, och vi hjälper varandra i svårigheter, och vi unnar varandra framgång på olika sätt. Visst är det fantastiskt. Då säger den versen jag vill lyfta fram här, hos ingen annan, och det här skulle jag vilja gå ut nu i hela Sverige. Kan ni tänka er Aktuellt. Nu är jag en Rapports nya här då. Jag är inte snygg Erik som läser vädret, som jag har hört dem kalla honom, utan är det Janne från Mullsjö då, 71 år. Men jag har budskapet som är bättre. Vädret det skiftar ju, men inte det här. Hos ingen annan är prognosen, det finns frälsning. Inget heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Vilket budskap, vilken prognos. Det är ingen femdygnsprognos, det är en evighetsprognos över din situation som lyssnar nu, över ditt liv. Du kanske får gå här sjuk och missmodig, men det finns en framtid. Men det finns också förhoppning att vi kan och får bedja för varandra, så vi orkar igenom. Som din dag är, så ska också kraft, din kraft vara, säger Herren ungefär så i sitt ord. Men det vi lovar det är, har ni tänkt på det, korset lovar oss evigt liv tillsammans med Gud och de som har gått före och tro på Herren. Är det inte fantastiskt? Tänk om Rapport och Aktuellt skulle säga, ja, nu är det så här med evigt liv, att vi är alltid evigt unga. Ingen blir sjuk, ingen blir rynkig, ingen får inte knäna, och ingen är osämja, utan det är fred på hela jorden. Alla hjälper varandra, och vi får ha himmel med Gud, och vi kan se Gud, vi kan se varandra. Och ja, tulpanerna fina, vad det någonsin har varit, va? Ja, det blir spännande. Bibeln säger, Vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad ingen människas hjärta kunnat tänka, det har ju berätt åt den som älskar honom. Ungdomar, det finns en framtid för er. Men sluta inte plugga. Sluta inte det. Utbilda dig. Vänta på att Jesus kan komma. Men planera för framtiden. För du behövs. Och din kunskap och kompetens på olika sätt. Ett fantastiskt verktyg. För att kunna hjälpa andra människor. Kanske i främmande länder. Borra brunda på olika sätt. Eller sjukvård. Eller föra fram korset. Det är samma budskap. Vi går till Jesu blod är ju någonting som man tycker att man vill ta bort i vissa sammanhang när det gäller det här med kristen tro. Ja, men det går ju bra att allt vad ni gör och vill att människorna ska göra mot er, det ska ni göra dem. Det går väldigt bra. Men när vi talar om blodet, då ser man inte, vad ser du på korset när du ser Jesu blod? Vad säger Bibeln? Romarbrevet 3:25. Står det i 1917 års översättning där, så står det så här att det är ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Ett försoningsmedel. Och då tänker jag på att hemma så hade vi hade olika, mamma hade olika medel som hon putsade med, putsningsmedel. Och det var medlet i sig som var bra, som tog bort smutsen. Men här står det ett försoningsmedel i den översättningen som har kraft att tvätta oss rena. Och det betyder rena på djupet. Och folkbibeln som jag mest läser här, står det så här att Jesus, alltså honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tro. En nådastol. Det är alltså inte en domstol när vi går till Jesus som vi kommer till, utan det är en nådastol. Vi får nåd när vi kommer till Jesus. Han kommer nåden och sanningen. Tänk om det stått sanningen och någonting annat först. Jesus möter alltid människor med nåd. Och nåd fritt översatt, om vi ska använda ett latinskt ord, så är det gratia. Därifrån har vi ordet gratis. Så nåd är gratis. Utan kunskap, vem du än är, vilken situation du än har, så bör du inte först bli halvreligiös eller helreligiös. Kom som du är, så sköter Jesus hans kostnad resten. Och kraften i hans blod renar dig. Det gäller också dig som är intresserad av nyandliga rörelser. Och nu sluggar vi inte någonting mot någon människa eller på något sätt. Jag vill bara säga det att ni som håller på detta med olika guider och sådant. Det finns ingen andlig guide som jag anspråk på det Jesus har gjort. Som säger att jag förlåter dig dina synder. Jag har dött för dig och jag har uppstått för dig. Och jag ska upprätta mitt rike på jorden. Jesus förlåter synder, han är ensam om. Han är också ensam om att ha lämnat himlens höjd. För att födas som människa och komma ner på jord och bli av en av oss. För han vill känna med oss. Det är han ensam om. Det finns ingen annan religion eller guide eller någonting som har gjort sådana anspråk. Och det möts i korset. Då tar han i ton med problemet synden och döden. Därför behövs en omvändelse. Både vi som kristna och du som lyssnar nu. Att du vänder dig ifrån det du har gjort och det du har trott på. Och vänder dig till Jesus. Och jag skulle önska att du kunde se in i hans ögon. Och se hur han efter sin uppståndelse. När han visar sig för Johannes som då är över 90 år gammal. Yippee. Han bryr sig om oss äldre. Jag är 71 nu. Jesus kan visa sig. Tänk att få en Jesus uppenbarelse. Där man får se hur hans kropp som var blodigt har förvandlats. Och blivit så det lyser som solen i sin fulla kraft. Och då kan alla andra guider och änglar kan inte jämföras med Kristus Jesus. Där är det Gud som framträder i sin son. Han blir synlig i sonen för vi skulle kunna se honom. Men det är samma härlighet, det är samma doxa som det heter det grekiska ordet. Det är samma, en fågel, en flyge, en fisk, den simmar. En människa är mänsklig, men Gud är Gud. Och Gud har visat sig i Kristus. Därför så Kolosserbrevet 2:9. Gudomen bor helt och fullt likamligen i Kristus, Fadern, Sonen och den heliga Ande. Och det talar jag gärna om, treenigheten. Jag älskar det. Det är fantastiskt ämne. Gud har blivit människa. Vi gör så här att vi går nu till vi går faktiskt och avslutar med Uppenbarelsen 1:8 innan vi landar i 1 Timoteus 3:9. Sen så är bibelordet slut. Jag hoppar en avslutning till, så 6 minuter till, okej. Tack. Första Uppenbarelseboken 1:1-18. Då möter vi alltså Jesus. Nu har vi gått ifrån korset, men nu kommer vi när han visar sig som uppstånden. Hur ser han ut idag? Vad har vi för bild av Jesus? Ja, det, när jag är i bön så brukar jag tänka på den här bilden. Och den hjälper mig. Och det står också att den heliga ande, uppgiften som den heliga ande har, det är ju aldrig att peka på sig själv. Anden. Utan, och det säger jag med respekt, för att anden är ju väldigt viktig. Men anden pekar alltid på Kristus. Förhärliga Kristus. Och så pekar han på våra synder, för att vi ska bli medvetna om Kristus och gå till Kristus. Och då säger Bibeln att till och med vår himmelske fader älskar sin son så att han drar alla till Kristus för att han ska komma till tro. Kristus själv säger: när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla människor till mig. Så liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så ska människor upphöja mig, säger han. Och då hade man det helt kort. Man blev ombiten och gjorde en påle och satte en kopparorm. Vi har apoteken idag, har jag den här slingan romen. Och alla israeliter som då gick och tittade upp i tro på kopparormen, de blev faktiskt botade. Och det var en bild som skulle hjälpa oss, att när vi ser Kristus på korset, så är det ju egentligen, det är lösningen på vår förbannelse. Det är att när vi ser upp till honom och ser vem han är, ser vad han har gjort för mig, ser vad han har gjort för våra grannar, vår framtid, då blir vi hjälpta, vi blir helade, vi blir läkta. Sen kan vi ha kroppsliga defekter, vi kan ha psykiska åkommor på alla sätt, va? Men vi vet att en gång ska det som är dödligt bli överklätt av det som är odödligt. En gång kommer uppståndelsen, men uppståndelsekraften, den är i verksamhet nu när vi sitter här. Och när vi beder och längtar och söker Herren, så kan vi som ett förskott få uppleva små nedslag. Ibland är det som en stilla susning, Gud kommer bara möta oss. Ibland är det som en stormvind, så på Apostlagärningarna 2, det var då och folk kom, va? Gud får komma som han vill, men det kommer från han som är på Golgata. Och idag så ska du få möjlighet i samband med nattvarden att komma fram och ta nattvard och lägga ner dina bördor, dina anhöriga, människor som du tänker på. Och kanske om du själv nu lyssnar på detta via media efteråt, det du har som plågar dig, få lägga det vid foten av Jesu kors. Och sen ska du lämna det ungefär som man lämnar en tung ryggsäck man har gått och burit på. Och få gå ut på ett nytt sätt. Och då kan du också hjälpa kanske andra människor bära deras bördor. Och så får vi tillsammans hjälpas åt. Där står det då Uppenbarelseboken 1. Då står det hans huvud och hår. Ja, vi tar vers 12-13. Johannes får ett uppmärksamhet då, uppenbarelse. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen. Ser ni det? Människosonen klädd i en fotsedd klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glödde i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand, alltså korsfästa händer hade han, nu hade han den korsfästa hade något i sin hand. Sju stjärnor, och ur hans mun utgick ett tveeggat skarpt svärd. Och så tittar vi lite då, vad ser du i Jesu ansikte nu? Nu är det inte blodigt, nu är det inte sargat, ser du det? Då står det, och hans ansikte lyser som solen när den skiner i all sin kraft. Wow, vilken värme, vilken renhet, vilket evigt liv som väntar oss. Vi ska förvandlas till hans avbilde. Det som är dödligt, det ska bli odödligt. Vi ska få nya kroppar. Vi ska få flytta in i en kropp. Vi ska inte vara någon som fladdrar bara omkring, utan det kommer då då vi ska få krypa in i ett nytt tält, säger Bibeln. En ny kroppshydda som är beskaffad med de DNA som Jesus har. Och det är något som inte vi kan förklara. Det är ett mysterium, det är en hemlighet. Paulus använder det ordet också. När jag såg honom, då hoppade jag upp och ner och tjoade. Nej, när jag såg honom föll jag ner som död. Och vänner, kanske är det den respekten och heligheten vi också behöver när vi nalkas den helige. Sen är det fritt fram och hoppa som kalvar. Det talar Bibeln om, och jubla. Och det här med lovsång vi har nu, det är fantastiskt underbart. Men nyanserna, stilla susningen, och det här lovsången som var här, gjorde att jag kände en helighet. Och fantastiskt, och tack för underbar sång. Och det stämmer vårt inre när man kommer inför Gud, och man får jubla på olika sätt. Men tänk att inte ha ett mönster, utan få, jag ser när människor upplever Gud, när han visar sig för dem, då faller de alltid ner som död. Och så säger hans fötter, och så la han sin högra hand på mig. Det är en sårmärkta handen igen, och den vill han lägga på dig som lyssnar idag. Han lägger sin högra uppståndna hand på dig, och så säger han, var inte förskräckt, jag är den första och den sista. Jag är den anspegling på det heliga Guds namnet. Latinska eller grekiska översättningen Septuaginta, vi ska gå in på det, har ju ordet igoni för jag är. Denna Gud uppenbar sig för Mose i Moseboken där 3:14, vad det är någonting. Vad är ditt namn? Jag är den jag är. Och det är egentligen vi kallar för tetragrammaton. Det är Guds heliga namn. Det är bara konsonanter, hebreiska, så det är inte uttalbart. Judarna av helighet så uttalar de inte, utan, men innebörden är, det står så i Bibeln, det är jag är den jag är. Det vill säga att Gud bara inte är någonting som har varit, utan han är densamme idag, igår, så också i evighet. Fantastiskt. Gud har inte ändrat sig. Men då säger Jesus, jag är den första och den sista. Och det är definitivt från Jesaja 44:6, där Gud med stora bokstäver som heter Herren, Israels Gud, är den första och sista. Och den levande, jag var död, och se, jag lever i evighetens evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket, döden och helvetet. Jag var död, och se, jag lever i evighetens evigheter. Jesus har nycklarna. Är det fantastiskt? Nu ska jag sluta. Men problemet är att jag skulle be om anstånd. Vi åker hem om en stund. Och jag skulle sluta. Får jag ta 2 minuter till? Eller kanske 3? För jag har viktig. Nu ska det landa i oss. Vem är Jesus? Vad ser vi? Vad betyder det? Gud, jag ber om några minuter till. Egentligen skulle jag sluta, men jag känner jag bara måste. Det här är viktiga i detta nu. Och då, bara en liten vers i 1 Timoteus 3:9. Det är rätt skönt att få dela det här. Då står det så här. Det talas om trons hemlighet i ett rent samvete. Ser ni det? trons hemlighet i ett rent samvete. Trons hemlighet, alltså trons mysterium, så att det händer tro, den blommar, det budskapet. Den utvecklas när samvetet är rent. Och samvetet är renat när vi kommer till Jesus, som har makt att förlåta synd och befria ifrån synden. Så ingen som lyssnar så behöver gå omkring med dåligt samvete. Är det ett litet halleluja på dig i ditt hjärta? Ett rent samvete som Jesus Kristus med de sårmärkta händerna säger att det ger jag dig som en fri gåva. Du är fri. Här skulle vi kunna gå in på många exempel, men vi gör inte det. Och då avslutar jag. Med, det är säkert, jag har en liten lapp här, så du ser att jag ska avsluta. Men det här, håll i det nu. Nu är det mycket kraft här. Mycket kärlek. Det där med anslaget som hängde över Jesu huvud, det betyder att han hängde ju inte så här rätt upp på pålen, för det har ju stått över händerna, utan det står att anslag över huvudet. Då måste han ha hängt så. Alltså det romerska korset, det var ju romarna som korsfäste honom. Och då står det så här: på korset ovanför Jesu huvud hängdes en skylt. En sådan skylt hängdes alltid över en korsfäst förbrytare för att ange vad han dömts för. Den skulle ha stora och tydliga bokstäver så den kunde läsas på avstånd. På svenska lyder skyltens text på Jesus kors: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Texten var avfattad på tre språk: latin, som var ockupationsmaktens språk, hebreiska, som var landets språk, samt grekiska, som var romarrikets internationella språk. Och vi har sett när vi går in i Nikolaikyrkan eller något, vi var där en dag, jag och Elisabeth gick in, fantastiskt att vara, så mötte Sofia där inne som guidade oss. Och då står det där inri, det har vi sett, va? Inri, stora bokstäver. Och texten är ju fantastisk när man tittar på det. Och inri, det är en förkortning av latin, och det betyder då, och nu läser jag innantill för jag kan inte språken: Jesus Nazarenus Rex Judareum. Och det är alltså J-N-I-N-R-I, inri, förkortning. Och då undrar vi, grekiska, vad är det för fyra bokstäver? Jo, det lyder så: Jesus Nazaraios Basileus Judaion. Svårt på småländska, hörrni. R-en syns ju knappt, så det blir Kamemos som man talar svenska så. Men det betyder alltså I-N-B-I, inbi. Men vad var det som fick prästen att säga: ta i skylten? Och Pilatus sa: vad jag skrivit, jag har skrivit. Nu ska vi ha högt, högheligt. Och nu skulle jag vilja ha en lovsång på detta från er. Högheligt, högheligt. När den hebreiska texten lästes gick det ett ramaskri genom folkmassan: ta ner skylten, ta ner skylten. Det stod i förkortad form J-H-V-H, Guds heliga namn, tetragrammaton. Det lyder så här på hebreiska: Yeshua Hanas rim vilemich hajudim. Jesus Kristus är Gud kommer i köttet. När han blir människa är han Guds son synligt. Därför kan han förlåta synder. Därför kan han uppväcka de döda, de som har gått före, de som är dina nära och kära, de som du sörjer, de som lever med en dödsdom på sig nu. Men han kan också som ett förskott möta människor även till hälsa. Men framförallt, det är viktigt att du tar emot korset så det inte förblir en dårskap. Budskapet är idag att det kan bli förvandlad i kraft för både dig, din familj, dina släktingar. Du kan ha någonting att vittna om. Världen, det är mörkt. Här är budskapet som räddar, som hjälper. Detta är ingen relation, det är ingen religion, det är en relation med himlens Gud. Och på det så säger vi tillsammans: amen.
Jesus, the body that bore pain.
att jag fick skriva ner.